Värvet görs i samarbete med Acast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Visst har det pratats mycket pengar, men det är också en sån där jag liksom aldrig, jag brukar alltid komma runt det genom att prata om musik istället, för att jag älskar att tjäna mycket pengar och jag älskar framgången och allt det där, men det viktigaste är ändå att allting är baserat kring min musik.
Om en stund ska Per Gessle försöka förklara varför han och Marie Fredriksson lyckades så fantastiskt bra med Roxette. Att under flera års tid och med ett dussin låtar ligga på världens viktigaste topplista, amerikanska Billboard. Och kanske ligger i, som han säger, en kombination av tur och förmågan att följa upp en hit med en annan. Men kanske också i hans fullkomliga och förbehållslösa kärlek till musiken. Att lyssna på en intervju med Per Gessle är som att öppna en babborska docka av referenser. Det tar liksom aldrig slut. Innehållsförteckningen av Per Gessle är
princip 100% musik. Vilket inte minst bevisas av hans produktivitet. På branschsajten Discogs har han i skrivande stund 1364 credits, varav 971 som låtskrivare. Mestadels fördelade i Gyllene Tider, diverse soloprojekt och nämnda Roxette. Och nu är han aktuell med en ny skiva, Gammal kärlek rostar aldrig, samt med Värvet avsnitt 442, inspelat vid en kakelugn på Mariaberget i Stockholm. Här är Per Gessle.
Fint att du är här. Hur står det till med dig?
Det står alldeles för träffligt till med mig. Det är höst och jag gillar just de här veckorna nu, tycker jag är ganska härliga. När det är lite så här mitt emellan.
Coronaåret, vad har det gjort med och för dig? Hur har det påverkat det?
Det har påverkat mig allra mest, tror jag, mentalt. Det är en ganska tråkig och negativ tid på något sätt. Det är liksom allt. Det är en ganska läbbig tid vi lever i på något sätt, känns det som. Det är många grejer samtidigt i det här presidentvalet i USA. Det är liksom, det händer mycket grejer som är lite så här, lite läskiga. Och så kommer den här pandemin och som påverkar oss och som dessutom inte riktigt är klar ännu. Så man vet ju liksom inte var man hamnar. Det har ju påverkat min bransch något enormt. Eller rätt sagt de branscherna som jag jobbar i, musikbranschen och hotellbranschen, inte minst, har det påverkat väldigt mycket. Så att det är mest så. Men för min egen del så när det gäller, jag hade liksom ingen turné bokad och sånt, så att jag har inte ställt in något direkt. Jag har ställt in lite företagsspelningar som var bokade, men de har ju rykt om. Men annars har ju livet snurrat på som det brukar göra ungefär. Mm.
Det här var ju ändå häftigt, tycker jag, att du gör företagsgig.
Mm.
Det är inte Konsum i Halmstad.
Nej, det brukar vara till exempel det kan, jag har gjort företagsgig för Ferrari.
Ja, just det.
Och jag har gjort företagsgig för olika, ofta stora företag, och det är ofta ibland utomlands, ibland i Sverige.
Mm.
Och jag gör det av egentligen ett enda skäl, är för att hålla ihop mitt band och kunna spela liksom. Så det är lite så här, spelar vi i Sverige så vill ju folk kanske ha här kommer alla känslorna och sommartider och lite sånt där svenska grejer. Medan utomlands vill de ju mest ha Roxette-låtar. Så men det är ett flexibelt litet gäng som tycker det är jättekul. Och så har jag ett litet crew som kan hänga med och sånt.
Kommer det andra fördelar än rena pengar från Ferrari när du gör det? Det är inte så att de sticker till dig en bil?
Nej, om det vore så ändå. Nej, det är det inte. Det är just det exemplet var mest på att det var ett exempel på ett stort internationellt företag.
Mm.
Just dem känner jag ju ganska mycket folk som jobbar där.
Ja, det gör det.
Så det är ju liksom... Det var ju, just den spelningen var ju väldigt trevlig.
Mm.
Fast den var också konstig. Vi spelade på nere i Monaco på en Philip Morris stora lyxjakt. Den här jättebåten som ligger där under racinghelgen. Så man spelade i en stor lokal med en stor swimmingpool i mitten. Och så satt folk i kostymer och smokingar och rasslade med sina juveler längs poolen. Så spelade vi The Look. Det var rätt surrealistiskt faktiskt, men det var rätt kul.
Ja, men de var ändå entusiastiska.
Ja, oh ja.
Svår publik kan jag tänka mig då.
Inte svår, ska jag inte säga. Det finns ingen riktigt svår publik, men det var en annorlunda publik. Mm. De beter sig lite annorlunda. Men det är det lite min uppgift att se till att de känner sig lyckliga.
Mm. Nu har jag lyssnat liksom igenom allt nästan jag har kommit över med dig. Jag har en känsla av att det är liksom, alltså att du är lite på din vakt ändå.
Mm, det är nog. Jag tror att det har jag nog lärt mig för att jag började så ung. Så och när vi slog igenom med Gyllene 1980 så blev det liksom... Det fanns liksom olika läger. Vissa gillade vad vi gjorde och andra gjorde inte det. Och man märkte att ju mer framgångsrika vi blev, ju mer ville ju folk liksom hitta the dirt. Liksom. Och det var ju så tidigt. Och det var inte paparazzi och sånt på det sättet som det har varit för många andra. Men det var liksom... Man kände sig liksom bevakad och blev automatiskt hamnade i någon sorts försvarsställning. Då.
Mm.
Även mot journalister såklart.
Mm.
Och även mot folk man inte känner, tror jag att man gör alltid en sorts försvarsställning. Mm. Det är lite synd, men det är nog så.
Det känns ändå lite jobbigt att vara liksom, ja, fast filtrerad.
Jag tror att det är, jag ser det mer som att man blir professionell i sin tillvaro på något sätt. När jag lämnar min dörr eller mina rum eller mitt hus, så blir jag ju en offentlig person, och då går jag automatiskt in i en offentlig persons sätt att bete mig liksom, mm. Med allt vad det innebär, och jag tror att jag kan inte liksom släppa det riktigt. Jag tror att du har nog en annan, om du pratar med mina nära vänner, så tror jag att de har en annan bild av mig än vad du kanske har som inte känner mig så väl.
Jag såg Jonas Åkerlunds Roxette, eller den han har klippt er väl i princip, den dokumentären om er. Men där är ju en annan Per.
Ja, kanske det, men jag var nog ganska på min vakt då också.
Mm-hmm.
Fast då var det ju, det som filmades då, det filmades ju mycket av min fru. Hon som filmat nästan allting. Och då är man ju inte på sin vakt på samma sätt.
Nej, exakt.
Så det är klart att du har ju rätt på det sättet.
Mm. Anledningen till att jag tog upp de här klippen också är ju för att de dyker upp också i den nya Roxette-videon. Mm. Let Your Heart Dance With Me. Som ju är väldigt färsk.
Mm. Den är ju en låt, en av två låtar som blev över, kan man säga, från Good Karma albumet som kom 2016, va? Ja, det är sant. Mm. Och vi kommer att släppa, det är egentligen en box som heter Bag of Tricks som kommer nu i höst, som består av 4 LP-skivor alternativt 3 CD-skivor, om man nu inte är i streaming humör. Och den boxen innehåller ju då outgivet material, bonuslåtar på CD-singlar som bara släpptes i Japan och du vet sånt där, en himla massa, och demos som Maria gjorde och lite överblivna grejer som har varit svåra att hitta. Spanska versioner av vissa låtar och sådär. Så Let Your Heart Dance With Me kändes som att den var ju liksom, den var i princip klar, men den var inte mixad och den var liksom inte riktigt, alltså innan man mixar, eller i alla fall brukar jag göra så att man går igenom allting så man känner att nu är det klart för mix. Så hade vi inte gjort, så man fick liksom pilla med det lite och så. Mm. Sen så var det klart för mix.
Det måste ju ha varit lite av ett detektivarbete då, att hitta liksom, alltså för att färdigställa den här boxen, tänker jag. Eller,
ja, alltså jag när vi bestämde detta, det var typ, det var inte så himla länge sedan, det var ju i somras faktiskt. Då trodde jag att jag skulle kanske hitta 10-12 låtar. Men ju mer man petade i det här, ju mer hittade jag ju. Och sen kom jag släppte ju faktiskt en egen box med mina egna demos för 5-6 år sedan. 2014 tror jag. Men på den boxen innehöll ju ganska mycket Roxette-låtar då. Men det fanns ju jag valde ju bort allting som Marie sjöng på. För att det var inte meningen att det skulle vara så. Men så alla demos som Marie är inblandad i finns ju med i den här boxen istället. Då. Och det blir ju ganska mycket. Det är ju allt från de allra tidigaste inspelningarna vi gjorde inför första plattan och sådär. Till när vi sitter och skriver ett Hot Blood då. Testar den akustiskt då. Lite sådär. Det är rätt kul. Sånt där är lite roligt.
Men är hitsen med också i liksom demoversion?
Ja, det beror ju på vad du menar med hitsen. Vissa hits är ju det i demoversion. Men The Look-demon och Joyride-demon, de gjorde jag ju själv. Så att de har ju varit ute innan. Mm.
Jag tyckte också att det var väldigt fint att se den konserten som ni gjorde för Marie.
Ja, i Göteborg.
Mm. Mm.
Det kändes jättehärligt att göra det, och det kändes, det var ju en väldigt märklig tillställning, för att alla, det blev liksom, när man går in i en sån här grej så går man ju in med någon sorts skal på sig. För man är ju det är så sorgligt allting och tungt. Men även om man då träffar alla de här andra av Maries vänner och andra musiker, så kändes det ju direkt att alla kände precis likadant. Så det blev någon sorts kollektivt mörker av allt det här på något sätt, och det var jävligt jobbigt.
Mm.
Och det jobbigaste var ju när alla de här filmerna kom mellan låtarna, när man fick se Marie i sitt esse liksom, och det är ju hela den bilden av Marie som lever kvar mest. Men det kändes jättehärligt att göra det. Och det var i efterhand så det känns som att det var perfekt faktiskt.
Gjorde det någonting för din liksom, för jag antar att du är väl fortfarande i någon slags sorgeprocess eller?
Ja, jag vet ju inte det om jag är det, men man känner ju en enorm tomhet. Det är väl mest det liksom. Jag var ju förhållandevis förberedd på att den här dagen skulle komma, för hon var ju sjuk så länge. Mm. Så det var liksom inte en trafikolycka så här, en överraskning direkt, men samtidigt så kan man ju aldrig riktigt förbereda sig för sånt där, för när det är slut så är det ju slut liksom. Mm. Så visst, den där tomheten tror jag får leva med så länge jag lever. För den kommer ju alltid vara där. Så det poppar ju upp ibland. Liksom. När vi pratar om Roxette eller jag ser grejer eller man hör på radion och det dyker upp något, så blir man ju påminn om allt detta igen. Så det händer ju med varje dag i princip.
Mm. Jag tänker mig att du kommer spela de låtarna som ni gjorde utan henne också, det har du ju gjort förr, tänker jag.
Ja, det vill jag göra, för att det känns, alternativet är ju att inte spela dem. Och det känns som ett dåligt alternativ, för låtarna lever ju sitt eget liv liksom. Mm. Det går ju liksom aldrig att göra ett ersätta Marie på något sätt. Men det måste ju gå att kunna spela de här låtarna ändå. Mm. Inbillar jag mig. Ja, det gör jag. Det vet jag. Som du säger, jag har ju faktiskt redan gjort det. Och det går ju. Det blir ju annorlunda, men det går ju. Mm.
Är det en skitdum fråga att säga hur du minns henne?
Nej, det är ingen dum fråga alls. Jag minns henne på... Det fanns många olika Marie. Det som jag tycker är häftigast, det är ju liksom den här... Att vi faktiskt lyckades med den här konstiga grejen att slå igenom utomlands. Det är så fruktansvärt omöjligt att göra det som vi gjorde. Och att det ändå lyckas. Och att vi gjorde det som från den bakgrunden. Från Halmstad och dela replokaler. Jag vet, vi satt i min gamla lägenhet i Halmstad och liksom spelade och sjöng och snackade och drack vin och drömde om såna här grejer liksom. Men jag hade ju mitt race med Gyllen och Maria hade precis börjat sitt race som soloartist. Och så hände det sakta men säkert, och det är slump, mycket slump, och det är mycket tur, men det är också en sån här oanad målmedvetenhet som både Maria och jag visade sig ha. Alltså vi var ju väldigt ambitiösa. Vi bestämde oss för att nu ska vi, om vi får in foten i dörren ska vi fan om inte dra ut den. Men så när jag tänker, sen gick vi ju in i en annan fas när vi väl hade slått igenom, då blev vi ju liksom professionella popstjärnor liksom, med allt vad det innebär, och då tänker jag på en annan Marie, att den här publikdomtören, den här fantastiska sångerskan som lärde sig blixtsnabbt hantera en fotbollsstadion och blev liksom Freddie Mercury helt plötsligt. Mm. Det är en annan Marie på något sätt. Mm. Och sen blev det ett break i mitten på 90-talet när Marie fick sitt andra barn. Och det gjorde jag ju en massa andra grejer, Gyllene Tiders första comeback och lite solo-grejer. Och sen gjorde vi ju en ny resa 99 till 2000. Ett, det gick ju hyfsat med två plattor, men inte så himla länge. Sen blev hon sjuk 2002, så det är ju väldigt länge sedan. Mm. Och sen blev det en annan Marie, som var en annan grej. Mm.
Du ska också släppa en ny skiva, eller en ny gammal skiva, eller hur säger man? Alltså, gammal kärlek krossar aldrig. Den kommer vilken dag som helst nu. När vi
6 november. Ja, precis. Nej, men det är ju en sån där... Det var inte jag håller egentligen på att spela in och skriva till en engelsk platta. En engelsk... jag brukar säga att när folk frågar vad jag gör, så jag håller på att skriva en engelsk popplatta. Mm. För jag har försökt skriva en platta som är så här riktigt härlig popmusik som jag gjorde förr. Mm. Och jag har kommit på att det är så svårt att göra det, så nu har jag gett mig fan på att göra det. Det är svårt att skriva de här... How Do You Do och de typer av låtarna när man blir lite äldre, för man är liksom Ja, det är ju sådana här låtar som bara poppar upp igen på något sätt. Nu poppar det upp på andra grejer när man blir lite äldre. Och det brukar ofta vara lite mer sofistikerade saker. Mm. Så jag har försökt göra en platta som är lite mer uppåt. Men i alla fall, men så kom ju den här coronapandemin och då fick jag ju för mig att spendera lite tid i studion och spela in en akustisk platta. Där jag, idén var att jag skulle spela alla instrumenten själv, för det har jag aldrig gjort heller. Och göra det lite som, för då blir det också väldigt, dels blir det personligt men det blir också inte så där fantastiskt bra, utan det blir lite hej och hå, vilket jag kan tycka är ganska charmigt ibland. Men så kom jag ju på då att jag hade ju inga låtar direkt. Jag hade liksom inte den lusten att sätta mig ner och skriva en helt ny platta. För jag höll ju på med den engelska plattan. Men så tänkte jag att jag har ju en himla massa gamla svenska låtar som jag tycker väldigt mycket om. Som jag aldrig har spelat in egentligen i modern tid, om man säger. Dels låtar som jag skrivit till andra artister, som till exempel Segla på ett moln till Anneli Ridé. Jag skrev en låt 1993 som heter I din hand, som Svante Ture som spelar in, en vals. Och en massa 80-talslåtar som jag tycker inte blev speciellt bra i originalversioner. Men som fortfarande har någon sorts relevans för mig. Så jag testade egentligen en himla massa låtar. Jag testade många fler låtar än vad som kom med på plattan. Så det blev någon sorts, det är därför den heter Gammal kärlek rostar aldrig. Det är ett besök i min lilla låtskatt med låtar som jag tycker fortfarande är om.
Det känns som att du liksom lite grann gick in i någonting som, där du liksom tog så mycket hänsyn till att folk skulle, alltså att det skulle vara kommersiellt, om man säger så. Är det taskigt att säga det?
Nej, det är det inte. Det är ju precis så det är. Men det är ju väl den stora skillnaden, om man säger, mellan mig idag och kanske för 25 år sedan. Eller 30 år sedan. Det är ju jag jobbar ju inte riktigt med att skriva eller popmusik eller hitmusik på det sättet. Jag försöker göra grejer som är intressanta och för mig på något sätt. Men det ligger ju i mitt sätt att skriva att det blir ganska kommersiellt ändå. Alltså det är ju ganska tydliga melodier och så. Det är bara att det är mest att jag känner mig inte riktigt hemma i den här laptop-produktionerna liksom. Jag kan tycka att vissa sådana grejer är coola, men det är inte lika kul för mig att spela in det. Det är därför att det är så härligt att göra en sån här platta som är akustiskt baserad, där jag spelar allting själv, för att det är kul. Mm. De här timmarna jag spenderar i studion är ju en födelsedagsfest för mig på något sätt. Det är bara så kul, och varje litet grej du gör höjer ju eller sänker det du har gjort tidigare liksom. Du fattar, det är ju en enorm kreativ process, och det är precis där jag är hemma liksom. Så att jag blir väldigt tafatt och väldigt dålig helt enkelt om du ska sätta mig 4 timmar framför en laptop och tycka någonting om en programmering. Liksom. Jag kan tycka om ljud och säga att fan, kan vi inte ha ett annat ljud? Kan vi inte ha mer attack i ljudet eller mer energi i ljudet? Så, men det är en ganska tråkig process tycker jag. Mm. Men det är ju bara för att jag kommer ifrån en replokalssituation. Det är så vi började liksom. Mm.
Om vi nu är överens om att du har gått mot ett, liksom, ja, men ett mer kanske då, alltså icke-kommersiellt håll under en period, att du nu liksom har ambitionen att göra någonting som är ren jävla pop bara.
Fast jag tror när jag gör pop, vet jag, nu för tiden så blir ju inte det kommersiellt på det sättet som det var. Det kommer ju, alltså jag har tänkt så här, fan det skulle vara så kul att jobba med de här 80-talsljuden igen. Tidiga 90-talsljud, syntet, trummaskiner, alltså hur det lät på den tiden, för det är liksom, jag älskar ju de ljuden, och så det är mest det jag gör. Okay. Så jag tror inte att när du lyssnar på den här, när den väl kommer att komma ut till våren någon gång, så tror jag inte du kommer säga så här, shit, här nu har Per gjort 10 jättehits. Det tror jag inte, men du kommer ju känna igen min stil, du kommer känna igen det här stycket, hoppas jag.
Men den är inspelad i Halmstad också, eller?
Nej, den är inspelad i Skåne mest. Det är Kristoffer, men sen jobbar jag med Clarence Överman och Magnus Börjesson, och de sitter och har pillat mycket med bakgrunden nere hos Magnus i Malmö.
Okay.
Så det är lite här och lite där.
För en oinsatt människa så kan man ju tänka sig att du gör två grejer som musiker. Alltså spela in musik och så spelar du upp den för människor.
Mm.
Alltså kan inte du berätta för mig vad det är som, alltså de delarna som jag inte ser? Förstår du vad jag menar?
Nej, men det är ju svårt att svara på. Det, jag är ju liksom, mitt arbete och min verksamhet kommer ju från allt jag gör. Och det är ju en... När jag samlar idéer eller skapar eller kreerar så är det ju... Jag letar ju efter det hela tiden på något sätt. Jag har ju antenn... Alltså, inte alltid kan jag inte säga, för att ibland släpper jag det. Ibland kan jag känna att nu har jag jobbat så jävla mycket, skrivit så mycket och varit i studion så mycket, så att jag behöver space. Liksom. Jag behöver distans till vad jag har gjort tidigare. Och, så där. Och då kan jag lägga locket på liksom.
Mm.
Men annars samlar jag ju på mig grejer hela tiden. Min iPhone är fylld av idéer och snuttar och tankar om låtidéer, textidéer, produktionsidéer.
Men det är ju fortfarande det här som vi vanliga dödliga förstår att du gör.
Mm.
Vad är det tråkiga med att vara Per Gessle och vara artist?
Ja, alltså, jag har inget sånt direkt supertråkigt, tycker jag. Jag försöker ha kul. Men jag, det du säger, sånt håller inte jag på med alls. Alltså jag har en tjej som sköter mitt musikförlag. Och jag har en manager som svarar på alla mails som har med mitt jobb att göra. Och jag har Thomas Johansson på Live Nation och hand om alla spelningar och sånt. Och vi träffas ju hela tiden och pratar om framtiden och historien och vad vi ska göra och vi ska hitta på. Så jag har liksom ingen, det är inte så att jag liksom har någon sorts administrativa sysslor som jag måste göra.
Mm.
Det händer att jag gör det, men det är i så fall för att jag vill ha lite koll kanske.
Mm.
Och jag menar, det kan till exempel vara som det är ganska mycket av mina låtar, eller ganska många av mina låtar som används i reklam sammanhang och i filmer, i Netflix-serier och i Killing Eve och allt möjligt. Och alla sådana beslut är jag med att ta. Så jag får ju nästan varje dag poppar det in mails från mitt musikförlag som frågar om de ska gå vidare med den här requesten som har kommit in då.
Mm. Friar du hellre än fäller i de lägena?
Ja, det beror på vad det är för någonting. Det finns ju nästan alla mails som jag får är ju, om man säger då, neutrala. Jag vill inte göra någonting som är kontroversiellt, politiskt eller någonting som har någonting med något konstigt att göra. Så att de mailsen får jag aldrig, för det vet de att inte jag vill.
Mm.
Så att nästan alla mails som jag får angående sånt eller förfrågningar jag får är ju, brukar jag faktiskt säga ja till.
Okay.
Det kan vara mineralvatten i Chile eller klädesmärke i Italien eller någonting.
Mm,
som eller filmgrejer. Mm. Och ibland är det man säger independent filmer som i princip inte betalar någonting. Men det kan då skickar de ofta med en liten synopsis och story. Det kan vara ganska cool grejer som jag tycker att det kan vara kul. Och om de nu har en bra plats för Dress for Success eller någonting, så klart att då kan de väl ta den.
Mm. Vad generöst av dig. Eller,
ja, men ja, jag tänker inte riktigt så, men jag tycker mest att det är inte, jag tror att jag också och min musik har nytta utav att vara med i, behöver inte tvunget vara superkommersiella sammanhang liksom, McDonald's reklam liksom. Det kan ju vara faktiskt rätt coolt att vara med i en avantgarde film.
Mm.
För att jag hade förmodligen tyckt varit roligt att titta på det själv än att titta på McDonalds reklamfilmen.
Vi var lite inne på det här med att göra intervjuer. Då tänker jag att det finns ju en gammal sanning om att vi aldrig pratar om pengar i Sverige.
Mm.
Samtidigt har jag en känsla av att du fått prata väldigt, väldigt mycket om dina pengar här hemma i Sverige.
Mm. Jag fattar inte varför, för det är liksom inget... Men jag tror att det beror på att vi blev framgångsrika tidigt. Innan. Nu är det liksom så himla mycket människor som tjänar väldigt mycket pengar i vårt land. Det är mycket IT-miljonärer och det är Spotify-killarna och det är dittan och nattan så här. Men när vi slog igenom där på sent 80-tal så blev det liksom Det var inte riktigt rumsrent. Och jag menar, men det var ju ändå en semestervecka på Mallorca jämfört med vad ABBA fick gå igenom på 70-talet. För det var ju verkligen superförbjudet att tjäna pengar då. Mm. Så visst har det pratats mycket pengar, men det är också en sån där, jag liksom aldrig... jag brukar alltid komma runt det genom att prata om musik istället, för att jag älskar att tjäna mycket pengar och jag älskar framgången och allt det där. Men det viktigaste är ändå att allting är baserat kring min musik. Och de idéerna som jag har kring min musikalitet och mitt artisteri och låtskrivande och nu kan man få någonting. Så att det brukar ändå rinna ut i en kreativ diskussion ändå. Mm. Det beror lite på vad det är för typ av journalister såklart.
Men jag skulle vilja ställa en fråga om det här till dig. För att jag tänker att väldigt många människor alltså romantiserar att vara ekonomiskt oberoende. Och då tänker jag så här, nu när jag har en person här som jag antar är det. Gör det dig lycklig?
Ja, alltså jag vet inte vad betyder ekonomiskt oberoende. Jag menar, det beror på hur mycket pengar du spenderar.
Eller hur? Ja. Men jag tänker att du, det var ju länge sedan du hade ekonomisk oro.
Ja, alltså, det var
svårt,
kan man väl säga.
Alltså, det var länge sedan du hade svårt att få ihop till hyran.
Ja, det är sant. Men det är... Kort svar, ja. Alltså, det är klart att livet blir betydligt enklare om du slipper tänka på att få ihop till hyran och Att du inte behöver bry dig om sådana, vad säger, basfrågor i livet. Den stora skillnaden är ju dock att det jag jobbar med är ju en extrem riskbransch. Alltså det är nästan allting som man företar sig i min bransch går ju inte ihop liksom. Så att det är ju det som det pengar gör för mig, det är ju att det ger mig den möjligheten att få fortsätta göra det utan att egentligen behöva tänka på att jag måste kompromissa hela tiden. Jag måste se till att den här shit, jag har inga bra låtar på plattan som är kommersiella nu, jag måste ta med en cover och så gör vi en, alltså det här tänket liksom att du ska hela tiden plisa och kommersialisera det behöver jag inte tänka på längre. Jag tänkte ju på det ganska mycket förr, både med Gyllene och med Roxette. Men vi hade ju ändå, tack och lov, kraften att tillverka de här låtarna själv. Men alla våra hits är ju originallåtar. Och det är ju en av de grejerna som jag är allra mest stolt över, både med Gyllene och överhuvudtaget i hela min karriär. Det är byggt på mitt skrivande. Mm. Men idag så ser ju branschen är ju så förändrad idag är det ju, jag tror att Spotify har väl 94-95% av branschen här, eller av marknaden här i Sverige. Så det sättet som jag spelar in skivor på, att fortfarande tänka i album och försöka jobba organiskt i en studio med olika musiker, det kostar ju jävligt mycket pengar och du får inte tillbaka de pengarna. Så du får ju jag finansierar ju väldigt mycket sådana här hyss som man kallar det för, att vara i studion och ha roligt. Med till exempel att göra företagsgigs eller att göra riktiga turnéer som förhoppningsvis säljer biljetter så att jag kan ta en klunga pengar av dem och stoppa in i min inspelningsverksamhet. Mm. Och så visst är det ju så, hade jag inte sålt några biljetter så hade jag inte haft de här möjligheterna. Så att det är klart att pengarna ger dig en frihet att göra det du vill och det är ju det häftigaste som man kan ha i mitt arbete. Det är ju friheten att få skapa det jag vill skapa. Mm.
Det som du har gjort att du har den här friheten är ju din låtskatt. Och jag tänker liksom... Alltså jag tappar lite andan av att tänka på vilka låtar du har skrivit. Påminns du om det dagligen?
Det är ju mitt liv på
ja,
sätt.
Ja.
Jag går inte omkring och tänker så här, shit, vilken fantastisk låtskatt jag har. Så tänker jag inte.
Nej, men varför gör inte det? Varför gör inte det lite i alla fall?
Ja, men jag tror inte man jag funkar inte så. Jag tror inte folk i min situation är så. Man jobbar framåt och man... Jag, som jag sa innan, jag är superstolt över att vi har lyckats med allt det här i så här många år på våra egna premisser liksom. Men det är ju ingenting som man... Jag kan inte gå omkring och liksom tänka på det. Jag måste ju gå framåt.
Men när är du som lyckligast då?
Nej, men jag är ju super, det finns ju många gånger man är extremt lycklig. Jag är superlycklig när jag är med min familj, för de betyder jättemycket för mig. Men jag är ju som bäst, tror jag, som person när jag jobbar i en studio, när jag får kreera med min musik med människor som jag respekterar, och ja, vi kan göra resultat ihop.
Mm.
Det är häftigt. Det har alltid varit så. Jag har alltid varit en sån studioräv faktiskt. Men sen ska jag säga också att jag älskar verkligen att spela tillsammans med andra. Jag är ju mitt jobb. Jag älskar allting som har med musik att göra. Inte alltid, men ibland kan jag få spara på att jag jobbar för mycket och att jag har spelat in för mycket, skrivit för mycket och ägnat, så jag liksom blir för mycket av det goda. Samma med när man gör långa turnéer, man blir jävligt trött på sig själv och man blir jävligt trött på de här låtarna och i princip samma sätt varje kväll, och det är en ny anonym massa som står framför dig liksom. Det kan man bli jävligt trött på, men egentligen så är det ju inte så. Egentligen så är det ju fantastiskt att gå in i en replokal och bara förbereda sig inför en turné och höra hur det låter och hur alla spelar tillsammans och det här samspelet som musik faktiskt ger. Musik är ju en enorm kraft i sig. Mm. Musik har ju någonting som nästan ingen annan, jag vet ingen annan konstyttring som är så stark som musik. Musik kan få dig att skratta och gråta och dansa och allting liksom. Och att göra det tillsammans, det är helt magiskt. Jag sa till min son, att han spelar ju aldrig spelat i ett band. Jag sa att alla kids borde någon gång i livet få spela i ett band, bara känna hur det känns att jobba tillsammans och att upptäcka att när du och jag sjunger tillsammans att det låter bra.
Mm.
För det kan det faktiskt göra ganska enkelt.
Mm.
Och det är en sån fantastisk tillfredsställelse i ditt medvetande.
Någonting med stämsång också.
Ja, visst, det är ju fantastiskt. Och just det här med när du spelar bas och trummor, det sitter så där härligt ihop liksom. Det är det. Och sen när du utvecklar den grejen och du kanske börjar skriva grejer själv och arrangera det här, det är en fantastisk jävla resa.
Spelar han något instrument, din gamla?
Han spelar lite piano och han spelar lite gitarr och han spelar trummor lite sånt. Han gör lite allt möjligt sånt. Mm. Inte på någon sån här supernivå, men han tycker det är kul.
Mm.
Men han är ju 23 och han sitter ju, han gör ju mycket så här, som jag sa innan, laptopmusik. Han sitter ju och programmerar mycket och gör ambient musik.
Ja, men vad fan, det har du ju sagt nu i flera år i intervjuer. Det måste ju liksom ändå hända någonting, tänker jag.
Med honom?
Ja, alltså då, om man har hållit i det.
Ja, men han har det ju liksom, som jag tror de flesta har, han har det här som en liten fritidssyssla. Han tycker det är härligt att gå in i den världen, men han vill inte vara det hela tiden.
Nej. Tröttnar du aldrig på musik?
Nej, jag tror inte det. När jag tänker tillbaka på min tid som tonåring så tänker jag ju hela tiden på musik. Jag tänker på artist David Bowie och T-Rex och Beatles och allt vad det nu var. Och Bad Company och Wings. På något sätt är det ju min utbildning. Alltså jag lärde mig engelska genom att lyssna på popmusik. Jag känner ju en ganska stor ett stort tomrum av bra, alltså vad heter det, basic fundamentala kunskaper i de flesta ämnen. Jag kan liksom ingen matte och sånt där, men jag kan ju liksom mina fucking skivnummer på de här Beatles-plattorna.
Mm.
Alltså jag var ju så nördig när jag var liten, så att det blev musik, så att det är ganska lätt för mig att hänvisa till musik. För att då känner jag liksom igen mig, och jag känner igen också den här eran och allt sånt där. Och och när jag säger musik så är det inte det enbart musik, utan det har också att göra med, det kan till exempel vara konst, och det kan vara film, och det kan vara tidningar och allt sånt. Alltså det är liksom den eran, men det enda jag kan känna det är att jag slarvade bort jävligt mycket tid från skolan genom att sitta i mina lurar och spela Dark Side of the Moon alldeles för mycket, eller Aladdin Sane eller vad det nu var.
Mm.
Så det blev väl väldigt mycket så när man pratade med mig.
Hur är du att spela TP med? Lätt att vinna över, eller?
Om jag har lite flyt och får med frågorna, annars är jag ganska usel på det.
Men du är bra på de rosa frågorna.
Vilka är det?
Ja, det är väl nöje.
Är det underhållning? Ja, just det. Det var länge sedan jag spelade TP faktiskt.
Ja.
Men det är kul.
Ja. Men historia och sånt?
Är dålig. Jag alltså, nu på äldre dag så är jag ju ganska, jag har blivit ganska intresserad av det där. Man kan lära sig mycket av historien och man blir lite chockad över, ju mer man, när man läser om historien i olika epoker, så känner man ju igen väldigt mycket från vår tid och hur saker och ting är. Så jag tror att det är dumt att inte läsa historia. Och det är tråkigt att inte kunna mycket geografi, och det är trist. Min son är ju väldigt duktig på matte och fysik och sånt där. Och jag är ju helt lost, inte blåst.
Du kunde inte, är inte så bra på att hjälpa till med läxorna där.
Du, jag är usel faktiskt. Ja. Jag brukar skämta om att när jag växte upp så hade jag ju hela mitt rum fyllt av popidoler på väggarna och lite motorcyklar, lite bilar och sånt där. Min sons rum är fyllt av formler.
Mm.
Han älskar matte, så det ligger kollegieblock jag har varit fyllt med en massa konstiga formler och algoritmtricks och sånt.
Ja. Ska du skrupa ihop gyllene tider igen?
Ja, alltså jag läste det i tidningen idag att jag skulle det, men,
ja,
men
jag med.
Det var inte så jag menade, utan det var mest frågan dök upp om det verkligen var sista turnén med Gyllene. Och jag sa att det var det, men det är väldigt synd att om det nu är den sista turnén med Gyllene, för att Gyllene är ett fantastiskt band att spela med och ett fantastiskt liten sådär eldboll i musiklivet på något sätt, som jag tycker verkligen mycket om det. Skälet till att det blev den sista turnén 2019 och sista plattan, det var ju mycket Micke Syd som tyckte att vi skulle göra en final, eftersom alla nu är kommit till åren lite, men alla är friska och alla är liksom på topp och alla är vid liv och ingen vet vad som händer. Och vi, normalt sett så brukar ju Gyllene Tider dyka upp vart på sjätte år eller sjunde år och sådär. Och sex år framåt, det är ju lång tid. Så och det tyckte vi väl att det var it made sense liksom.
Mm.
Men nu när det är över så tycker jag att det är ju, jag har ju absolut ingenting emot att göra fler Gyllene Tider-gigs. Det är alltid kul att träffa dem och bråka lite.
Vad bråkar ni om det?
Vi bråkar om ingenting. Men vi är som bröder liksom. Det finns en sorts fundamental kärlek mellan oss på något sätt. Sen kan det tjafsa lite emellanåt, men de är härliga. Alla är ju, vad fan, vi har ju spelat sedan vi var tonåringar.
Mm. Ja, det är över 40 år.
Ja, och den här sista turnén vi gjorde 2019 var ju otroligt lätt att göra. Alla har ju blivit äldre och lugnat ner sig lite och så.
Mm.
Så det är... Och jag tror det finns också, det är lite så som jag kan känna överhuvudtaget, att det finns ju en tacksamhet att vad vi har fått vara med om. Och det så känner jag ju i mitt liv också, det är ju det som vi pratade om innan, att chansen att lyckas på det här sättet är ju så himla liten.
Mm.
Så det är klart att man kan inte bara blunda för det.
Du sa att det var tur att Roxette slog.
Mm.
Kan du elaborera på det? Ja. För det tycker jag provocerar mig lite. För det är ju uppenbarligen så här, vad är det, 30-35 år senare, att dina låtar fortfarande är superrelevanta för otroligt många människor.
Ja, det är sant. Och det är ju fantastiskt. Men det hindrar ju inte det faktumet att ska du slå igenom... Alltså alla artister som slår igenom på det sättet ha tur, för du måste vara på rätt ställe i rätt tid. Just när det gäller Roxette, så det är ju så många moment som bara blev. Jag fick en förfrågan att skriva en låt till Pernilla Wahlgren som jag gjorde, som heter Svarta glas, och hon spelade aldrig in den, ville inte ha den, men min demo florerade på mitt skivbolag. Så att skivbolagschefen då i Sverige, Rolf Nygren, han sa, vad fan, översätt den här Svarta glas till engelska och så kan du spela in den med Marie. Ni har alltid snackat om att göra någonting tillsammans på engelska. Och så gjorde jag det och det blev Neverending Love som blev vår första hit. Så bara där har du ett par moment som är tur. Ett, hon tackade ett låten. Två, han sa den och gav oss en budget att göra det. Och sen ledde det till att vi spelade in vår första platta på nolltid eftersom att det var bråttom. Neverending Love blev en sommarhit 86. Och vi släppte en platta då det måste ju vara att jag vet inte när den kom. Om den kom 86, hösten eller vintern. Och den första Roxette-plattan var ju min svenska solplatta som jag hade skrivit. Som jag översatte blixtsnabbt till engelska. Så det och sen så kom hela det här hur The Look hände i USA med den här utbytesstudenten och sånt. Det är också dels är det ett turligt moment att han plockar med sig den här skivan till Minneapolis. Det är också ett turmoment tycker jag att den här radiostationen har ett program som ger lyssnarna möjligheten att faktiskt gå upp och lämna sina plattor och inte bara ringa in och önska låtar utan de får fysiskt lämna sin favoritmusik. Alltså bara att ha en sånt program i en radiostation är ju fantastiskt. Mm. Och det var precis så det hände för oss. Mm. Men sen så kan man ju säga så här att man inte ska, kan kringgå, det är ju såklart att när det väl hände så hade vi ju kapaciteten att följa upp det här hela tiden. Det var ju givetvis vår egen kraft liksom. Mm. Det var ju inte självklart att The Look skulle bli någonting annat än en one hit wonder i USA. Och det var ju många som trodde det, att det var en one hit wonder. Vi släppte uppföljaren till The Look var Dressed for Success i USA. Och det var ett stort radiosyndikat som inte ville spela Dress Success för de var ju övertygade om att vi var a flash in the pan liksom, med The Look. Men den gick ju ganska högt på listan ändå. Jag tror den peakade 14 eller 15 på Billboard-listan. Kanske hade gått topp 3 om det där radiosyndikatet hade hängt på, vem vet. Men sen tredje singeln var ju Listen to Your Heart och den blev ju etta då igen.
Mm.
Och då visade vi ju på ett annat sätt att vi hade mer att komma med. Och på den vägen var det ju många år. Vi låg ju faktiskt nästan 4 år oavbrutet med låtar på Amerikalistan.
Mm.
På Billboard-listan. Utan att trilla av. Vi bytte bara låtar helt enkelt.
Men förstår du att jag tycker att det är lite provocerande att du säger att det var tur?
Det är en tur. Man måste ha tur. Jag menar Beatles hade tur när Brian Epstein kom in och tittade på dem i The Cavern. Och jag menar, någon har berättat för mig att The Police slog igenom med Roxanne i USA på ett liknande sätt som vi. Att det var en slump, en radiostation plockade upp en importsingel från någon... alltså du vet så här... Bee Gees... Saturday Night Fever, hur allt den här storyn kom till. Alltså det är tillfälligheter, det är ju... Ödets nyckel.
Okay.
Man får vara på rätt plats i rätt tid.
Okej, okay. Men om vi nu har så här, en vågskål med din begåvning och sen har vi en med tur.
Mm.
Vad skulle du säga? För jag skulle säga att det är 97% begåvning och sen 3% tur.
Jag skulle säga att det är 50-50 för att du kommer, det spelar ingen roll hur begåvad du är om inte du har tur. Du måste ha tur. För det finns så himla mycket begåvade människor och artister som aldrig kommer någonstans. För de har inte haft tur. Sen kan man ju säga så att du måste ha en liten den här edgen som gör att du kan leverera också såklart. Men det som vi pratade om, att vi hade den här kapaciteten att följa upp grejer hela tiden. Plus att vi hade dessutom kapaciteten av att kunna spela live. Vilket många av våra konkurrenter på den tiden, Milli Vanilli och Paula Abdul och alla de här, det var liksom inga live-s precis.
Nej.
Och Marie i synnerhet, hon hatade att göra de här playback-tv-showerna som vi gjorde hela tiden. Hon ville ju sjunga och jag ville ju spela och jag ville liksom... Men jag tror att man... Jag, eller jag, Ja, jag tror att man måste ha en jävla massa tur. Mm. Men du måste också ha en kapacitet.
Det är ju någonting med era röster också. Den dynamiken. Har du satt ord på dem? På den?
Nej. Det är, jag håller med dig. Det är lite så... Det blir en spänning i musiken när du har olika röster. Och nu var vi ju kille och tjej. Men även om du har klassiska band som Beatles eller Beach Boys eller vad det är för någonting, så, eller Eagles, så kan du ändra Crosby, Stills, Nash & Young. Du kan ju ändra liksom arrangemangen och utnyttja dina olika preferenser i tonart och sådär. När du skriver och när du presterar. Men så visst, det är ju någonting som vi tidigt försökte dra nytta av. Att hitta, och det blev ju också en liten ingrediens i mitt låtskrivande, för att vi har ju väldigt olika tonartsfavoriter, man säger, Marie och jag. Mm. Vi ligger ungefär en kvint ifrån varandra som bäst, när vi låter som bäst.
Vad är det, 5 tonsteg?
Det har man låtit säga att om jag sjunger i Must Have Been Love går i C-dur, och hade jag spelat den så hade jag sjungit den i G-dur. Mm. Typ så. Och i och med att det är ett faktum med våra röster, så var jag ju tvungen att skriva låtar där de övergångarna, om vi ska sjunga bägge två, så måste vi göra en modulation i musiken så att det liksom blir rätt för mig och rätt för Marie. Och det gör ju att det krävs ju en viss typ av teknisk kunnande för att göra det. Så det lärde man ju sig att, om du lyssnar på många Roxette-låtar, så byter ju tonart hela tiden. För att beroende på vem som ska sjunga. Mm-hmm. Fast tricket är ju att du inte ska märka det som lyssnare.
Nej, det tänker man ju inte på, nej.
Nej, men det ligger lite i min stil att skriva liksom. Sen är det ju ibland att man utnyttjar det faktum också att när man är kille och tjej i ett band, så kan du ju, om du gör en duett, så blir det ju... Det mest självklara för lyssnaren är att killen och tjejen sjunger om varandra. Det handlar om partner liksom. Mm. Och det kan man också utnyttja i komponerandet med i texterna och så vidare. Paint är ett bra exempel när jag sjunger verser. Ganska maskulina ord och fraseringar, medan Maries refräng är väldigt flickig, om man säger. Den är väldigt feminin, så paint me right, bla bla. Det är liksom, det är en sån här grej som man kunde lära sig och dra nytta utav för att göra häftiga på.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halv. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Återigen då, när jag lyssnar på massa intervjuer med dig, så tycker jag att du ganska ofta säger, och du, faktum är att du skrev något, du skrev en jättefin text till slash om Marie när hon gick bort, att hon gjorde färg av dina svartvita melodier typ. Det där går lite igen när du pratar om dina låtar. Du pratade tidigt också om att Clarence Överman, tror jag, gjorde, liksom fick det att svänga när du, för du tyckte att det var liksom stompigt det du kom med och sådär. Är du bara krassrealist, eller har du lite dåligt självförtroende?
Ja, alltså jag tror det är en blandning. Jag kände ju, det kan jag känna än idag, min begränsning, alltså min musikaliska begränsning. Jag behöver ju medarbetare som kan utföra det jag hör i mitt huvud liksom. Jag kan inte göra det själv liksom. Så att jag det är också lite så här flytt. Clarence kom in tidigt, och jag kommer så väl ihåg just det du säger, att han fick mina låtar att svänga. Det var ju när vi, en av de första låtarna vi spelade in, var ju en låt som heter I Call Your Name på första Roxette-plattan. Den heter Jag hör din röst på svenska. Det var aldrig inspelad. Men på engelska blev den inspelad. Och då det arret som Clarence då föreslog var ju fantastiskt, för att låten fick ju ett sväng, och jag hade aldrig hört min musik svänga på det sättet. En sorts funk-sväng liksom. Och det är väldigt långt ifrån mitt min blondie-pop liksom, som jag gjorde med Gyllene Tider liksom. I bästa fall så blev det någon sorts fyrkantig popdisco när jag försökte göra någon sorts dansigt liksom. Men Clarence hade lite en annan finess på något sätt, och också på det sättet hur han ville basen skulle spela. Så han gjorde ju saker och ting annorlunda. Och det är ju någonting som jag lärde mig också och snappade upp. För ibland kunde jag ju komma med låta och be honom, kan du inte göra liksom, kan vi inte få ett sväng som Let's Dance med Bowie eller något, alltså typ någonting, kommer med några olika exempel på. Men så säger han att nej, det funkar inte, det är för mycket ackord i versen, att det går liksom inte att få det här att svänga på något, ett sånt sätt, för att låten är inte uppbyggd på ett sånt sätt liksom. Och det är ju någonting som inte jag riktigt hade tänkt på, utan det är ju någonting som jag har lärt mig också med åren, att man, det går liksom inte, du kan inte göra blått av någonting som är rött liksom. Du måste lära dig. Om du startar på ruta 1 och du vill till 10, så måste du liksom, du måste hitta den enkla vägen dit. Annars blir det problem hela tiden längs vägen. Mm. På ett eller annat sätt.
Mm.
Och det som hände också med Clarens sätt att få låtarna att svänga då tidigt, det var ju att Marie hängde ju på det, för hon klarade ju av att sjunga så. Det gjorde ju inte jag. Hade jag sjungit på det svängiga sättet, så hade jag ju skrivit musik på ett svängigare sätt. Jag skrev ju ganska pompa liksom. Medan Marie älskar ju den här, hon är en gammal jazzsångerska också, hon sjunger ju blues och R&B och allt möjligt, och soul. Så när vi spelade in de här Soul Deep och I Call Your Name för den delen och flera andra låtar, så passade ju henne väldigt bra. Och hon fick ju också, det tror jag var en av grejerna varför Marie egentligen ville jobba med mig, för att hon helt plötsligt fick hon ju låtar som hon inte riktigt, hon skrev inte heller sådana låtar själv. Hon skrev nästan lite mer, inte visa ska jag säga, men det är ju lite mer singer-songwriter-aktiga grejer hon skrev själv. Hon fick ju liksom tillgång till ett material som hon kunde göra någonting med. Och det tror jag, det gillade hon. Hon gillade att gå in i olika roller och bli den här popdivan i Dress for Success och den här galna R&B-tjejen i Soul Deep och nu var för någonting. Och den här fantastiska balladsångerskan. Hon klädde sig in i olika roller. Som alla stora sångare och sångerskor gör.
Mm.
Det är ju teater på något sätt. Och ditt jobb är ju att få dig som lyssnare att reagera. Mm. Att ta åt dig det här. Och att du helt plötsligt tror att det här handlar... Fan, den här texten handlar ju om mig. Mm. Hur gick det till liksom? Så jag tror att det fanns en... Det är lite det jag menar också med att Marie gjorde mina svartvita låtar. Gjorde dem färggranna och gjorde dem, färgsatte dem. Kolorerade dem. Så gjorde hon ju absolut. Och tillsammans med Clarence såklart.
Mm. Känner du dig begränsad fortfarande?
Ja, jag är begränsad. Tekniskt begränsad. Framförallt. Det är ju där jag känner mig en begränsning. Alltså, jag kan ju... Jag är ingen duktig... solgitarrist. Jag är ingen duktig, alltså jag svänger ju inte, jag svänger på mitt sätt, men min stil passar ju väldigt bra i Gyllene Tider. För det är ju den typen av gitarr jag spelar liksom. Men ska man göra någonting annat som är lite mer, om man säger modernt eller lite mer nu, så behöver jag ju hjälp.
Mm. När du då tar in hjälp, då har du någon slags, du har text, du har en sångmelodi. Du har ackorden, gissar jag, eller?
Ja. Allt sånt är klart.
Okej. Okay. Ja. Men var är det din begåvning tryter då? Alltså, vad är det du
måste... Det är ju själva utförandet.
Okay.
Det är liksom, det, till exempel om jag ska behöva... Jag kan känna att det här, så har det varit så himla fint att ha stråkar. Så kommer in här i andra refrängen och lyfter låten in mot slutet, till sista minuten här. Jag är ingen bra på att skriva stråkarrangemang.
Mm.
Och jag kan liksom... anlita folk som gör det.
Men du kan säga hur du vill att de ska låta och kännas.
Ja, det räcker ju ofta med att säga att här vill jag ska komma in och så vill jag ska lyfta här, och här ska det liksom bli ett klimax och sånt liksom.
Mm.
Och det är ingen liksom hjärnkirurgi i sig, utan det är mest bara att jag vet inte hur man gör det.
Och din självförtroendebarometer som låtsnickrare så här hösten 2020?
Nej, men jag har ganska gott självförtroende när det gäller låtar, men jag, samtidigt så är jag ju, jag känner ju att jag är en barn av min tid, det är jag, och på gott och ont liksom. Ibland önskar jag att jag inte hade så mycket i bagaget, om man säger, alltså, att jag inte kunde så mycket musik. För oftast när jag hör musik så går det med automatik, så går jag tillbaka, shit, det här låter som det, det låter som det, det låter som det, och så, och det känns lite så tråkigt, för då tar man liksom udden av det här som man aldrig har hört för. Man ska alltid katalogisera och stoppa in grejer i fack. Det ligger liksom i... Det kanske alltid varit så, men det blir mer och mer så när man blir äldre, tror jag.
Jag tror jag har citerat honom i Värvet förr, men jag sprang på låtskrivaren Carl Falk som sa att han kan liksom bara lyssna på musik som kom innan han började jobba med musik själv.
Jag förstår precis vad han menar. Min relation till musik förändras totalt när man själv blev professionell musiker och artist och låtskrivare, såklart. Jag kan till exempel lyssna idag på, om jag lyssnar på, låt säga, Spotify topp 50, vilket är ytterst sällan jag gör för att det är aptrist i allmänhet. Men jag kan göra det för att lyssna på hur saker och ting låter. Jag gör det alltså i utbildningssyfte då liksom. Känner du känns, varför gör du så här? Och varför fungerar det här? Hur har de tänkt här liksom? Och ofta så är det ju, det är som folk sitter på, det finns massa YouTube-klipp, folk sitter och gör parodier på att folk använder samma ackord och samma fyra ackord som går igen i så många låtar och sådär. Och det beror ju på att folk sitter och flyttar takter i sin dator, så blir det det här, för det är enkelast så.
Mm.
Och jag har jobbat med en del yngre musikanter som inte riktigt vet vad ackord är för någonting, utan om jag säger spela D istället för G, så säger de, vad är det för någonting? De har ingen aning.
Nej, okay. Mm.
Och det är ju en annan resa liksom.
De blir inte långvariga i ditt stall.
Jo, det kan det vara, för att de kanske har andra talanger då som jag inte har.
Mm.
Och det kan ju vara användbart ibland. Mm. Alltså musikalitet är ju så himla olikt för olika människor också.
Mm.
Och jag tror att den senaste, eller de folk som är i 20-årsåldern, de är ju uppvuxna med populärmusik från en helt annan vinkel än vad jag är.
Mm.
Det räcker ju bara att gå till skivbolagen. Det är inte alla skivbolag som ens vill ha artister som spelar instrument, utan de vill ha artister som gör allting i datorn.
Mm. En grej som jag har fått för mig kring dig är att du är bra på att fokusera.
Mm.
Är du det?
Ja, det är jag nog. Jo, men det är jag nog. Om jag ger mig fan på en grej så kör jag det tills jag inte pallar med.
Men är du likadan när du liksom ska läsa en bok, eller?
Ja, det kan jag inte säga. Alltså, jag pendlar ju mellan enorm fokusering och extrem rastlöshet. Alltså, jag är ju ganska rastlös i mitt sätt att... Alltså så fort jag blir klar med ett projekt så är jag ju redan igång med nästa liksom. Och det har alltid varit så. Jag har ju själv sökt mig till den här... jag brukar säga att jag har haft förmånen att ha det här träet med fyra olika grenar. Roxette, Gyllene Tider, sologrejer, eller fem grenar. Sologrejer på svenska, sologrejer på engelska och Monomind då, som är femte grenen. Det gör att jag kan hoppa mellan de här grenarna, vilket gör att jag också kan... undvika det svåra som finns om man är svensk och jobbar på svenska, det är att marknaden är så liten, och Sverige är så litet land, så det går liksom inte att turnera varje år, det går inte att släppa plattor och musik hela tiden för att folk tröttnar på det.
Mm.
Så fort du har en internationell karriär så kan du utnyttja det genom att du kan vara borta länge. Men det var ju under 18 år så skrev inte jag en svensk låt liksom. Mm. Jag jobbade bara med Roxette.
Du, vad ser du på tv?
Ja, det blir ju väldigt mycket streamade tv-program, eller tv-program är det inte längre, det är serier. Jag tittar på mycket serier på HBO och Netflix.
Mm.
Det är väl de grejerna där jag hamnar.
Vad såg du sist?
Jag håller fortfarande, jag var sen inne i Ray Donovan. Okay. Så jag håller på med femte säsongen där.
Mm.
Vad tittar jag mer på? Jag hamnade på en ganska bra, överraskande bra Tom Cruise-film häromdagen som heter Jack Reacher.
Mm.
Den var inte så dum. Han spelade alltid samma roll liksom, men den var som Mission Impossible utan all teknik, vilket var rätt befriande.
Okej.
Okay.
Mm.
Men annars är det ju, jag tittar på Ozark, jättebra.
Mm. Det spårar lite på slutet tror jag.
Ja, men det gör, de blir ju alltid, de här, om man tänker efter de här serierna, hur långa de är i tid egentligen, så klart att det blir ju väldigt utdraget.
Det är svårt att göra 16 timmar kanonunderhållning.
Ja, men
kanske.
Det är ju det. Mm. Liksom. Och många serier avbryter man ju i säsong 3, säsong 4. Killing Eve var en sån film, tycker jag, eller en sån serie som jag, till slut bara åker man inte.
Mm.
Succession är superbra. Det är en säsong som har gått bara, den är ju grym.
Mm.
Kirby Your Enthusiasm,
mm,
favorit.
Mm.
Jag är en stor Seinfeld-fan.
Mm.
Jag gillar den humorn.
Mm.
Jag gillar Afterlife med Ricky Gervais.
Är det viktigt för dig att upptäcka ny musik?
Jag lyssnar ju på, eller upptäcker ny musik, fast det är inte nödvändigtvis att det är nytillverkad musik.
Nej, jag fattar.
Men jag lyssnar till exempel, en platta jag tycker är skitbra utav nya plattor är ju Taylor Swift. Senaste plattan är Folklore.
Okay.
Där hon gör någon sorts amerikana musik, fast man hör ju än att det är hon ändå på något sätt. Men det är häftigt, det är gjort nu, det hör, man hör att det är tillverkat nu, men det är ändå gjort med en respekt och med en sorts platå från förr. Jag tycker det är jävligt häftigt. Det är ingen hitmusik på det sättet, men det är härlig musik.
100% fri från Max Martin, eller?
Absolut.
Ja.
Det är inte alls sån musik.
Nej, just det. Nej, men de jobbar ihop, eller hur?
Jo, absolut.
Vad tänker du om Max Martin för övrigt?
Nej, han är ju en fantastisk låtskrivare och koordinator i det teamet han håller på med. Han är ju 10 out of 10, vad ska jag säga? Han är bara fantastisk.
Mm.
Det är otroligt roligt att han har lyckats så mycket. Och nu har han ju inte många ettor och han har varit inblandad i.
Det är ett gäng.
Ja, det är ett gäng, men det är ju så. Det är väl bara Lena McCartney som slår honom på fingrarna.
Ja.
Om de gör det ens, jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Det skulle vi kunna googla. Jag tycker vi skiter i det. Jag vet att många är nyfikna på din drivkraft. Jan Gradvall gjorde till och med ett helt poddavsnitt som hette Per Gessles drivkraft, typ.
Okay.
För det första, varför tror du att vi är nyfikna på din drivkraft?
Jag har ju aldrig upplevt att jag har någon speciell drivkraft. Jag menar, jag är ju den jag är. Och jag funkar ju så. Eller jag har förfallit förut. Man vill ju nå fram på något sätt.
Mm.
Sen tycker jag också att det är... Jag är ju, många människor blir stressade av framgång. Och jag har alltid blivit... Tvärtom, jag har alltid blivit triggad av framgång. Och jag vet inte varför det är så, men jag har alltid... Jag skrev... Ett exempel är ju att jag skrev Joyride och Spending My Time samma dag. Det är för att Joyride blev så jävla bra så att jag fortsatte. Och då blev det Spending My Time.
Mm.
Nu måste jag säga att Spending My Time skrevs tillsammans med Mats Persson också. Då. Han var inblandad i just den. Men det var liksom aldrig på... problem för mig att följa upp de här grejerna som många blir stressade av. Du vet, den här svåra andra plattan liksom.
Just det.
Och du går tillbaka till Gyllene Tiders svåra andra platta, så var det vår största platta, det var ju Moderna Tider.
Mm.
Så det kanske ligger lite i det du säger med drivkraften. Jag har aldrig, jag bara öser på.
I mina öron låter det som att du vill göra en skiva till som är bättre än den förra.
Ja, helst bättre, men och lite annorlunda.
Mm.
Mm. Men man blir ju liksom aldrig riktigt klar, även om det är ju det som är härligt med kreativa processer, att du siktar ju åt sydväst här, så hamnar du liksom nordöst, fast att det blir bra ändå på något sätt.
Mm.
Och det gillar jag. Jag gillar ju när det ligger väl kanske när rastlösheten vi pratar om innan. Jag gillar när det händer någonting som inte riktigt på meningen, fast att det blir bra ändå på något sätt. Och det är ju så att det är ju, det är klart att man försöker göra grejer som är bättre, men samtidigt så är det ju inte,
fast jag vet inte, förlåt, men om jag hade varit du så hade jag nog inte, bättre hade nog inte varit med i.
Nej, det är inte riktigt rätt ord.
Nej, eller hur? Nej. För att jag tänker mig bara att du... Alltså det hade varit jättekonstigt ifall du var tvungen att så här förhålla dig till hela din... Ja, återigen då, låtskatt.
Mm. Nej, men så är det ju. Så det handlar ju inte om att jag har sagt in bättre. Man vill göra det... Alltså varje gång du startar ett nytt projekt eller en ny låt, så börjar du ju från början på något sätt. Det enda du har med dig i bagaget, det är ju den du är, din erfarenhet liksom.
Men vill du säga något du inte har sagt förut?
Ja, det vill jag ju, för att, och det gör jag ju för att när jag skriver grejer, texter, så skriver jag utifrån en ny synvinkel. För att jag är ju inte den jag var för ett år sedan liksom, och jag är absolut inte den jag var för 30 år sedan.
Mm.
Och så att det är ju, och det kan jag tycka är ganska spännande. Nu när jag gick igenom den här gamla Kärlek och Stalri-plattan, låtarna till den, där många låtarna skrevs på 80-90-talet, så tänkte jag, fan, varför skrev jag en sån text? Vad menade jag med det? Och jag kan inte riktigt förstå vad jag menade, men jag kan förstå temperaturen i texten och vad syftet var. Men jag hade aldrig uttryckt mig på det sättet nu. Jag hade valt helt andra ord. Jag hade kanske varit lite mer konkret nu, eller det hade varit lite mer abstrakt, jag vet inte, det är lite olika. Men det är annorlunda. Man ändrar sig och det är ju jättehärligt.
Finns det perfekta låtar?
Nej, det gör jag eller ja, nej. Det går inte att svara på den frågan. Det finns ju perfekta låtar för... Alltså om en låt fyller en funktion... Eller om du tycker om en låt i en viss situation eller i ett visst skede av ditt liv, så är ju låten perfekt just då för dig.
Mm. Men har du såna?
Ja, jag har ju en massa med låtar som har betytt mycket för folk. Folk gifter sig till låtar och de skiljer sig kanske.
Ja, just det. Nej, men som du då tycker att, ja men fan, jag lyssnar på Joyride eller The Look. Mm. Det finns ingenting här som jag skulle vilja ändra.
Jo, alltså, nej, det finns ingen låt som jag har skrivit som inte skulle kunna göras. Jag kan inte säga att det skulle göras bättre, för det är det där ordet igen, bättre. Jag hade inte gjort det likadant nu, det hade jag inte. Men det är ju lite det som är bra att det är så. Mm. Det hade varit rätt tråkigt om jag hade gått omkring och tyckt att the look, där peakade jag liksom. Nu kan jag aldrig göra någonting bättre än the look.
Nej, men okej, men om vi tar bort dig ur ekvationen då, om du kollar på Beatles-katalog till exempel, finns det en låt där som du tycker är så här, ja men det där, det finns ingenting. Inte ett pianoknarr att flytta på liksom.
Ja, alltså det kan man ju säga. Alltså det finns ju Beatles-låtar eller Tom Petty-låtar eller vad det nu är för någonting som jag tycker är fantastiska, för att de fyller ju en funktion för mig. Men jag är ju aldrig, det är ju inte så att jag lyssnar på det och tänker shit, det här, det kan inte göras bättre än så här. Jag kan inte få ännu mer kraft eller tröst eller vad det nu är för någonting av de här musiken. Det är liksom, det här är ju jävligt bra. Det räcker ju så.
Mm.
Jag överhuvudtaget tror att man ska inte hålla på max allting hela tiden. Man ska liksom bara go with the flow och uppleva istället. Musik ska uppleva. Det är som en film. Fan, folk gnäller på att en film, den var bra men den var lite lång. Men var någonstans skulle du korta den då? Liksom, kortar du på fel ställen så blir det kanske inte du hade fått den här upplevelsen. Alltså det finns liksom inget facit.
Nej.
Eller böcker.
Bättre, det
är ett jävla pissord. Eller relationer. Men liksom, ja, jag gillar den här killen, den här tjejen, men jag gillar inte hans humör på tisdagar liksom.
Det här med att göra någonting som finns kvar, jag menar, du har ju förlorat människor som du har haft nära omkring dig och sådär. Spelar det roll för dig att göra saker som består när du är borta?
Nej, egentligen inte. Det är en rätt intressant fråga faktiskt, för att ibland kan man ju tänka på varför gör man allt det här och vad är syftet med det. Som du sa innan, det här, man släpper en låt, jag gör en låt, sen släpper jag ut den, sen så är den liksom fri för dig att lyssna och kommentera då. Men gör jag det för din skull eller gör jag det för min skull, det kan man ju fråga sig. Och jag tror att jag är så fruktansvärt narcissistisk så att jag gör allt det här för min skull. Mm. Jag tror faktiskt det. Jag tror att det gör funka så. Det hade inte varit musik, så hade det varit ett annat sätt jag hade hittat på att få uttrycka mig. Uttrycka mina, inte bara tankar, utan den jag är liksom. Det är en... Så jag tror att det är en jävla stor egotripp allting faktiskt. Mm. Och när jag inte finns, en del låtar kommer ju säkert att leva kvar, men...
Det är okej ifall de tar bort dem från Spotify när du är borta.
Ja, det är för mig. Det spelar egentligen ingen roll, jag om inte gör det. Fast nu hade jag blivit irriterad.
Ja.
Nej, men det är en intressant fråga faktiskt, varför man håller på med det. Det jag tänkte på 80-talet, när man säger de här par åren jag hade som inte gick så bra för mig kommersiellt sett. Precis innan Roxette. Då jobbade jag ju ganska mycket med att skriva låtar åt andra, framförallt skriva texter till lite Torgny Söderberg. Jag skrev till exempel Kärleken är evig till Lena Philipsson och den vevan. Och, och jag insåg ju då att det passade mig jävligt dåligt att vara en sån här hired gun. Att hela tiden skriva för att någon annan ska bli nöjd. Och att hela tiden, det är därför jag tycker det är så otroligt fascinerande det här, man säger, svenska låtskrivarundret. Folk kan sitta så här 5-6 personer och göra olika delar av en låt. Och, för det måste ju ändå ha någon som säger stopp eller säger att så här ska det vara, det här gillar vi. Mm. Och det är bättre än det. Alltså någon måste ju tycka någonting. Och antagligen är det väl en A&R-person på skivbolaget eller någon manager eller kanske artister själv, jag vet inte.
Nu nämnde du den här perioden när, som jag tänker mig måste ha varit ganska tuff ändå. När Gyllene Tider var över, du var liksom vilsen i livet, skrev låtar åt andra. Du hade inte riktigt kommit igång med Maria nu. Har du haft flera sådana perioder i livet när det har varit mörkt?
Nej, inte så i karriären har jag inte. Utan det är ju, det var ju de åren där, 80, vad kan det ha varit, 84, 85 någonstans där. Men sen tuffade ju Roxette på och sen blev det ju liksom Roxette så stort. Och sen tog vi ju paus med Roxette och så gjorde jag Gyllene igen 96 och så Engels soloplatta. Sen kom Roxette tillbaka, sen blev Marie sjuk och då var det ju ett annat läge såklart. Mm. Men då var jag ju ändå etablerad och hade ju liksom en annan kapacitet, så att säga. Så jag menar, det första som jag gjorde när Marie blev dålig, det var ju Massarinplattan som är kanske min största svenska framgång. Mm. Så nej, kort svar nej.
Har du varit deprimerad?
Nej, inte så. Jag vet inte riktigt vad du menar med det, men nej, jag aldrig, inte så. Inte deprimerad på det sättet. Det har varit tunga år och sista. Jag menar, min familj dog ju, både min mamma och min bror och min syster inom en treårsperiod. Det var ju tungt. Och sen nu Marie då i julas. Det blir ju en tomhet och jag ska inte säga att det blir en annan vardag, för det blir det inte. Men man blir en annan människa. Det blir en tomhet i din zon på något sätt. Man är van att de här människorna finns där. Även om man kanske inte alltid pratar med dem, så är de där. Och familj är ju ändå familj. Och hela Marie-resan är ju makelös. Så det är ju tungt. Mm. Men deprimerad kan jag inte säga att jag har varit.
Nu har inte haft svårt att gå upp i sängen liksom.
Nej.
Det är fint tycker jag att du pratar om Marie-presens.
Mm. Ja, jag är där, jag kanske. Mm. Ja, men hon finns ju alltid här på något sätt.
Mm.
Det är så.
Vilka ska vara med för att du ska tacka ja till Så mycket bättre?
Nej, det kommer ju aldrig hända.
Okej.
Okay. jag tycker det är ganska tråkigt att göra tv överhuvudtaget. Jag har gjort så mycket tv. Och jag tycker, dessutom så känner jag att det enda sådana tv-program leder till det är att jag blir mer, ännu mer känd och ännu mer folklig och ännu mer liksom, folk vet mer och mer och så. Och jag är inte så intresserad, jag har aldrig varit intresserad av att liksom bli känd som person. Liksom, utan det kanske är det vi pratade för 4 timmar sedan om att vara i försvarställning. Ja. Det kanske det också är en anledning till att man är det, för att jag är inte så intresserad av att bjuda på det. Liksom.
Mm.
Det är inte, jag vet inte varför jag ska göra det.
Har du varit duktig på att njuta liksom när du har kommit till Montevideo och det är en 40 000 pers i publiken liksom?
Det är också en bra fråga. Den diskussionen har ju ägt rum. Pratade Marie och jag faktiskt ganska ofta om hur lite man njuter av det, för man jobbar ju. Alltså man är mitt inne i den här. Man är inne i den här bubblan. Man presterar och man spelar och man gör sitt jobb och sen så går man och till baren och sen går man och lägger sig och sen flyger man. Och så är det, alltså det blir ett evighetsloop av prestation hela tiden. Så kort svar, nej, det tror jag inte man har gjort. Man har inte njutit på det sättet som jag tror en utomstående tror att man gör. Det tror jag inte man har. Däremot så finns det ju moment, jag kommer ihåg ögonblick när vi står i någon fotbollsstadion någonstans och jag tittar på Marie och jag vet att vi tänker exakt samma sak, att händer, är det här verkligen sant? Hur fan gick det här till? Liksom? Och så swishar hela vår resa förbi på en tusendel sekund.
Mm.
Och så är det 50 000 människor ute som står och sjunger någonting som vi har gjort. Då njuter man ju, för den här lilla bråkdelen av en sekund njuter man. Men det finns ju stunder såklart att man njuter på scenen och njuter av du känner att du har gjort en fantastisk konsert och du går och lägger dig på kvällen och så du sover gott för att du vet att du har gjort ett jävligt bra jobb liksom. Och det har varit, alla är glada och alla mår bra, för det har betytt mycket för folk. Men ändå, jag tror inte riktigt det du menar. Jag tror du menar mer om man går omkring och är, reser runt med ett stort leende på läpparna och bara njuter av tillvaron. Så är det inte riktigt så.
Men när du har din fjärde Billboard etta och champagnen öppnas, liksom, vad är det glädje då?
Mm. När vi hade den fjärde Amerika-ettan, det var ju Joyride 91. Då var jag i Paris och Marie var i Stockholm, så vi firade inte tillsammans. Men det var klart att det var ju, jag var på La Coupole av alla ställen.
Okay.
Och klart att det blev, då njuter man ju. Det är ju liksom, det var ju utav alla Amerika-ettorna så njöt jag nog mest av den. För att det var liksom, det var precis när vi var, när vi hade släppt Joyride, att vi var ju, det var stort då.
Mm.
Och då njöt man till lite extra just den där. För tacka min fru då, hon som lämnade en liten lapp på mitt piano där det stod "Hej din tok, jag älskar dig." Och det blev "Hello you fool, I love you."
Ja, vad fint. Mm. Men visslingen då, var kom den ifrån?
Ja, den kom nog ifrån mig. Jag har alltid gillat visslingar ända sedan "Always look on the bright side of life" med Monty Python. Always look on the bright side of life. Så det är ju, det är vissling i den här "Let your heart dance with me" också.
Mm.
Så man ska inte underskatta visslingar.
Vad tar du för bilder?
Foton.
Mm.
Jag tar bilder på lite vad jag är på för humör, men jag tar ofta bilder på natur, alltså former kan man säga, alltså träd, silhuetter.
Mm.
Jag tar nästan bara bilder när det är, när jag vet att jag vill spara dem. Alltså jag är ingen sån som tar bilder tid och otid, utan men jag gillar att ta foton. Jag tycker det är jättehärligt.
Ja, jag förstår det.
Och jag tycker det är fantastiskt det här med att det finns, att det är så bra kameror i telefonen och sånt, att det är så lätt allting liksom.
Mm.
Det är lätt att filma, det är lätt att lägga på filter, och det är lätt, alltså det är en kreativitet som poppar upp där av bara farten, som är jättehärlig.
Har du tänkt att du,
och så kan man göra sig, bli mindre rynkig och sånt, för man kan lägga på ett sånt här ljust filter. Det är jättefint.
Du har inte varit och gluttat på plastikoperationerna eller fillers?
Nej, det är inte min grej.
Nej. Tycker du bär din ålder med,
ja,
värdighet.
Ja, var du snäll, tack.
Men du, de här bilderna, har du tänkt att du ska göra någonting av dem? Eller har du redan gjort det? Ställt ut dem på hotellet?
Nej, jag använder ju en del bilder till, jag har gjort en ganska mycket böcker, alltså text, publicerat mina texter och lite sånt där. Och då, alltid när vi håller på med sådana här böcker så brukar jag alltid som rutin komma med, jag har lite teckningar, jag har lite bilder här, kan vi inte stoppa in dem någonstans för att understryka, kanske någon, illustrera någon text eller någon liten kommentar eller någonting sånt. Så det blir, jag använder det inte, tas ju inte för att användas till någonting, men ibland kan det vara ganska fint och en bild kan ju berätta ganska mycket om, inte bara det som är motivet utan även den som tar bilden.
Mm.
Så det, ibland kan det faktiskt vara en fin illustration om man tar bilden själv.
Mm. Jag brukar säga att en bild säger mer än 1000 ord.
Så är det, och du kan.
Men har du en fin kamera eller tar du bara med telefonen?
Nej, jag tar bara med min telefon.
Mm.
Jag har ju en helt okej kamera hemma, men det är ju också sådär, man blir så bortskämd att man har allting i en telefon.
Mm.
Det är som, men det är inte en telefon längre, telefoner. Det är någonting annat.
Jag har ett succémoment som jag kallar "frågor du inte fått förut".
Mm.
Är du beredd?
Ja.
Har du bestämda åsikter om hur en diskmaskin ska fyllas?
Mm.
Okej.
Okay. Det har jag faktiskt. Det är en av den ständiga kampen i min familj. Det är att min fru och jag, vi stoppar in grejerna i diskmaskinen på helt olika sätt.
Okay.
Jag vill ha översta facket där man lägger bestick. Där vill jag ha vänstersidan med kniv och gaffel och skedar och sånt. Och så vill jag ha högersidan med långa grejer, typ brödkniv och osthyvel och sleva och sånt. Medan hon lägger allting huller om buller så här. Mm. Där det finns space, där hamnar grejen. Liksom. Det.
Vad är din känsla kring mossa?
Det får en positiv känsla av mossa. Jag tycker mossa är väldigt vackert och väldigt fint. Mm. Och väldigt grönt.
Skulle kunna ha skrivit...
Mer om mossa, ja. Det ska jag göra.
När hade du skägg senast?
Ja, jag har ju skägg varje morgon. Vaknar det blir lite så här gråspräckligt här. Mm. Jag har ganska robust skäggväxt.
Så att jag ser det.
Jag känner liksom att det är nu är det ju mitt på dagen här. Jag rakade mig för fan för fem timmar sedan. Mm. Och det har redan kommit ut.
Men,
jag är så himla manlig, vet du.
Du har inte haft ett helskägg liksom?
Nej, det har jag inte. Sist jag hade skäggstubb som verkligen syntes. Det var så varit på 80-talet. Vi gjorde det finns ett foto på Marie och mig. En fotosession där jag hade lite så skäggstubb. Och det ser inte klokt ut.
Du är inte sugen på att ha ett rejält jävla...
Ja, ibland blir jag ju faktiskt... Jag byter look helt och hållet. Och kort hår och så lite skägg. Varför inte? Och glasögon. Mm.
Där stänger vi det momentet. Och sen så undrar jag, vad vill du göra med din framtid?
Jag vill go with the flow en gång. Jag har sagt det flera gånger, go with the flow. Jag vill hålla på och... leva vidare och försöka göra så mycket bra grejer som jag kan. Och vara en någorlunda vettig husband and father och friend.
Slutligen då, vill du rekommendera något?
Jag kan rekommendera att parkera elcyklar någon annanstans än mitt på trottoarerna. Det tycker jag är jävligt irriterande när jag kommer till Stockholm. Mm.
Flyttar du på dem?
Nej, det gör jag inte. För det vågar jag inte, för då hamnar jag i tidningen. Ja. Men tanken har slagit mig. Mm.
Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid, Per.
Tack, alltid ett nöje. Vi syns om 7 år.
Ja, Per Gessle, han refererade här till att han faktiskt varit med i Värvet förut, närmare bestämt i avsnitt 61 från 2013. Då fanns inte uppvärmning dock, det gör det nu. Så in och kolla på Värvets Instagram för att se vad Per Gessle väljer om han bara får äta en enda rätt i resten av sitt liv. Jag kan säga att han nog fått skörbjugg i sådana fall. Nästa vecka kommer Sveriges förmodligen mest lästa författare hit. Mer om det då, men innan vi slutar. Per Gessle nämnde ju en bisats ett av hans mer sentida projekt Monomind, och jag tycker vi ska ge det en minut av våra liv. Här är In Control med Monomind. Tack för idag, hej då! What is life? You ask. Anything can happen. Fine with me. Just as long as I'm in control. In control. Control. In control. Support your mint green passport. It doesn't look mine at all. I'm in control with different moves. We play different games. You make me feel I'm on a roll. I'm in control. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.